En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Ja, vi ser att det är ett oerhört intresse för denna extra insatta punkt.
Kom in och sätt
dig. Enormt intresse, Karin, här. Det var lite kris igår. Att det var något strul här, så det var inte tillräckligt många programpunkter i tältet. Så då blev vi uppringda att vi var tvungna att hitta på någonting. Helst intervjua någon politiker. Och det är ganska svårt att få hit en politiker på väldigt kort varsel. Så då tänkte vi, what would Mattsson and Helin do? Och då, de skulle då inte intervjua någon, utan de skulle bara stå här och prata själva.
Eller hur?
I en och en halv timme. Så då tänkte vi att vi gör det helt enkelt.
Men det är också lite det Almedalsveckan går upp på. Journalister som intervjuar andra journalister.
Inför andra journalister. Inte bara journalister, men några journalister här.
Vi tar det till the next level.
Ja, men inte en och en halv timme, utan 20 minuter,
20 minuter
tänkte vi hålla oss till. Karin, som jag nu ska intervjua. Du är politisk chefredaktör för en socialdemokratisk ledarsida. Det är sossarnas dag. Mm. Hur förhåller man sig?
Det är en bra fråga. Det
gäller... Tack, Karin.
Tack. Ja, varsågod, Katrin. Mycket, mycket bra fråga. Intelligent. Och för att svara på den lite seriöst så kan man väl säga att det gäller att förhålla sig med distans.
Ja.
Och att inte... Jag tror tricket är att inte prata för mycket med socialdemokrater överhuvudtaget, utan okay, hålla sig borta, kanske helst inlåst på ett rum och titta på saker och ting på TV, så att man inte fångas upp i någon slags bizarr stämning.
Okej, okay. Som då skulle vara en partistisk stämning.
En partistisk, man ska undvika det här Stockholmssyndromet så långt som det bara går, hålla huvudet kallt, låsa in sig och tänka själv.
Tänka själv, okej. Okay. Men hur, alltså, som en socialdemokratisk ledarsida, är du liksom först och främst journalist eller är du socialdemokrat?
Jag ser mig själv som publicist.
Publicist, ja.
Nej, men jag ser mig själv som en person som i första hand i den här rollen vill driva opinion för värderingar som jag tror på. Jag är väldigt, väldigt lite partist.
Mm.
Vi brukar säga att vi står på de socialdemokratiska värderingarnas sida och inte på det socialdemokratiska partiets sida, vilket alla som läser ledarsidan också tror jag noterar, att vi inte så ofta står på själva partiets sida.
Vem i regeringen känner du bäst?
Jag känner inte någon speciellt bra. Jag har ju jobbat tillsammans med Magdalena Andersson.
Mm.
Så att jag känner henne lite grann.
Mm.
Men de andra känner jag inte speciellt bra alls.
Vad är opinionsjournalistikens roll då?
Opinionsjournalistikens roll tycker jag är att fördjupa, att driva opinion, att tydliggöra vad politiken egentligen handlar om. Politiker låtsas, särskilt idag i liksom trianguleringens tid och den mittenorienterade marginalväljarkåta liksom, politikens tid, så låtsas politiker ofta om att det inte handlar om värderingar. Och jag tycker att opinionsjournalisternas roll är att tydliggöra det och tvinga ut liksom, värderingarna på banan och visa att det är ändå det handlar om.
Så det finns väl en trend som man pratar om, att mer och mer journalistik blir mer och mer politiserad även i Sverige. Jag bor ju i Storbritannien där tidningarna är extremt politiserade på nivån att du måste liksom kolla fakta i en tidning med liksom någon annan källa för att veta om det stämmer. Tror du att vi kommer få en sån utveckling i Sverige och inte det är problematiskt?
Jo, det är problematiskt. Jag vet faktiskt inte, eftersom medielandskapet eller mediebranschen är i djup kris och det är oklart var liksom framtidens finansiering ska komma ifrån. Jag kan tänka mig ett scenario där liksom rika välgörare går in och finansierar journalistiska projekt och gör det utifrån liksom en tydlig värdegrund. Och då kan man ju ställa frågor kring liksom hur det färgar och påverkar journalistiken. Aftonbladet var ju långt in på 80-talet en tidning som var politiserad på nyhetsplats. Mm. Och jag tycker det blir ju väldigt dålig och tråkig journalistik av den typen av liksom ingångsvärden. Så jag hoppas vid Gud att vi inte är på väg tillbaka dit. Och jag skulle tycka själv att det var väldigt liksom, en tråkig miljö. Så man får skilja på opinionsjournalistik och nyhetsjournalistik, tycker jag, givetvis.
Det finns de som tycker att Aftonbladets ledarsida har en högt tonläge.
Nej,
jo,
det har jag aldrig hört.
Du har aldrig hört det? Ja, vad svarar du om det?
Jag tycker att som sagt, när politikerna är så pass gömmer sig så pass mycket och inte vill liksom tydliggöra konflikter, då tycker jag att det är vår roll att göra det. Sen tycker jag också att det kommer med kvällstidningsgenren. Alltså det är en annan genre än kvällstidning och morgontidning, är olika saker, det är olika tonläge, man skriver för olika publik, det är andra tilltal. Jag tycker att det är roligt att jobba på en kvällstidning som kan ta ut svängarna och som kan ha roligt och som kan vara tydliga och att det liksom hänger ihop med den produkt man jobbar för eller liksom med den tidning som opinionssidan, opinionsmaterialet finns i. Mm. Så jag uppskattar kvällstidningsledare, opinionsjournalistikgenren i kvällstidning mycket mer än i morgontidning som jag tycker det är så tråkigt nu för tiden att knappt läsa morgontidningsledare. Jag gör det ju i jobbet.
Du gör det, du läser?
Ja.
Ja, okej. Men en sak som jag kan tycka är lite, kanske lite tråkig är att, eller det finns ett väldigt hög tröskel i, eller låg tröskel kanske, men jämfört med i Storbritannien så kan kvällstidningarna, de har kan använda humor i rubriker och liksom ironisera och så vidare. Ja. Och det finns en väldigt låg tolerans för i svensk media generellt. Det vet så fort man...
Folk blir kränkta.
Folk blir kränkta, folk blir arga. Folk liksom, det är en annan tradition helt enkelt.
Ja, men det håller jag med om. Och jag tycker nog att vi skulle kunna ta ut svängarna ännu mer. Att det skulle finnas utrymme för det. För mer humor kanske framförallt. Mm. Och ironi och liksom slängar, det tycker jag. Så att jag kan utlova ett ännu högre tonläge.
Ännu högre tonläge, okej.
Okay. Framförallt tycker jag att det är roligt om man kan variera sitt tonläge.
Ja, för det är väldigt viktigt att vara seriös också. Liksom.
Du står ju mycket för seriositeten.
Jag står för seriositeten, seriositeten. Ja, det är bra, det är bra. På ett plan är det konstigt att stå här i Almedalen och analysera tal och så vidare som vi kommer göra den här veckan eftersom hela världen på något sätt står i brand och det är bara en kris efter en annan. Idag är den stora nyheten är ju Grekland och bankerna som är stängda. Det är folkomröstning på söndag, extremt dramatiskt. Jag förutsåg inte att det skulle gå så här, kan jag säga. Jag tänkte att de var ändå ganska nära varandra, känns det som, i förhandlingen och att man skulle inte ta det så här långt. Är det här en medveten strategi från den grekiska regeringen att liksom ta det till folkomröstning?
Jag vet inte, intressant att höra vad du själv tycker, men det är svårt att se det här spelet. Alltså det är svårt att förstå logiken. Jag tycker ändå att liksom man har följt politik under lång tid och brukar liksom förstå vart saker och ting syftar. Jag tycker det är väldigt svårt att läsa Tsipras och Varoufakis under förra veckan. Man begriper inte liksom, what's the end game när man lämnar förhandlingsbordet, när man är ändå så pass nära varandra och liksom läget är så pass skört. Det känns väldigt, väldigt svårläst tycker jag. Vad tror du?
Alltså, konspirationsteorin är ju att alltså, det är på något sätt två. Så här, teori A är de klantar sig. Teori B är de har liksom en masterplan som handlar om att de vill ta ut Grekland och euron, men de har inte haft mandat för det eftersom det grekiska folket när de valde Syriza med den här överväldigande majoriteten var på något sätt var konstigt för att de ena sidan ville ha den här vänsterregeringen som sa helt nej till nedskärningar och åtstramningar och andra sidan ville de stanna kvar i euron. Och de här två sakerna var det mandat som regeringen fick och det är ganska svårt att göra både
samtidigt.
Och. Särskilt eftersom det enda riktiga hot som Grekland har haft i att komma med i de här förhandlingarna är just vi lämnar euron för att det skulle vara en så stor prestigeförlust. Så att, det är väl kanske det positiva sättet att se på den här folkomröstningen att det kan i alla fall ge dem en tydlighet kring finns det ett mandat för att lämna euron eller inte? Sen är det väldigt svårt att säga att någonting bra kan komma ur det här, kan jag tycka.
Jag tycker det som saknas i diskussionen om Greklandskrisen har gjort under lång tid. Jag försöker följa det här på distans. Jag kan inte Grekland. Jag läser affärstidningar och jag läser liksom internet.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nationella tidningar och sådär. Men det är ju att bevakningen sker av ekonomijournalister och det behandlas som ett ekonomiskt problem och ett ekonomiskt dilemma och liksom euron, vad ska hända med banker, vad ska hända med valutor, vad ska hända med liksom skuldsättning och vem ska få betala hit och dit. Men jag saknar väldigt mycket en politisk analys och det här har vi pratat om att det är ju liksom andra saker som står på spel, kanske framför allt, kanske inte.
Det är ändå 1,8% av eurozonens BNP. Det är inte ett jättestort land. Vi pratar inte om Spanien.
Nej, vi gör inte det. Och det är väl jag tror att det är ett misslyckande också för journalistiken och kanske också för opinionsjournalistiken om man ska vara lite självkritisk att inte göra bättre liksom politiska analyser. Det är inte bara opinionsjournalister som ska göra det, men jag tycker också att det är ett misslyckande av politiken. För om man följer till exempel kommentarer i Sverige, då är det Magdalena Andersson som uttalar sig om att
som har en presskonferens strax
klockan 11 som säger att ja, i stort sett liksom följer Anders Borg i spåren och säger grekerna är lata, de får skylla sig själva och ja, liksom fixar de inte här så kan de dra åt helvete. Nu säger hon inte så, men det är det hon menar. Och då undrar jag, okej, men vad händer med projekt Europa, vad händer med relationerna till Ryssland, vad händer på Balkan, alltså vad händer om det här faktiskt inträffar, kan jag få en politisk analys av det, kan någon hjälpa mig att sätta in det här i den kontexten? Jag är bara en enkel ledarskribent.
Polischefaktör på Skandinaviens största
men jag är ingen Greklandsexpert och jag förväntar mig att politiker som ändå är stakeholders i det här skulle göra den analysen, men vi får den aldrig.
Nej, de säkerhetspolitiska implikationerna skulle ju potentiellt vara enorma. Grekland som ligger där det ligger, Balkanregionen är inte, det var 20 år sedan det var krig där, det är inte världens mest stabila region. Du har starka ryska intressen där, ryska pengar, risken är som många pratar om att Grekland, om de lämnar euron, kommer vända sig mot Ryssland. Du har de stora flyktingströmmarna som kommer, som landar i Grekland. Alltså ett helt kollapsande samhälle som du skulle kunna få egentligen, oavsett om det blir ja eller nej på söndag, beroende på hur det där slutar. Det är en enorm politisk risk.
Och jag tycker en sak som är bekymmersam, och det här pratade vi om i morse, för att när vi skriver om Grekland och man försöker göra den typen av analyser, och så säger man det är liksom risken är med om de lämnar, det enda reaktionen man får från läsare det är de kan skylla sig själva, de kan dra åt helvete och det blir bara bättre för alla. Mm. Och då är det ju, då har någon misslyckats kapitalt med att förklara vad som egentligen står på spel. Ja. Och då har liksom hela den här processen där man har reducerat den här frågan till en fråga om ekonomi.
Ja, och även om moralism, om vem som är. Alltså jag kan, det, liksom, självklart, det är en viktig diskussion så här, hur Grekland släpps in i euron och hur de tog på sig de här skulderna. Men just nu så handlar det faktiskt inte om det. Nu handlar det om att lösa de här problemen. Och man skulle också kunna argumentera, för hade man skrivit ner skulder redan 2010 så hade mycket av de här problemen som man nu har hamnat i undvikits.
Skrev inte vi det här på Aftonbladet?
Jag måste faktiskt kolla om vi skrev det.
Jag
hoppas att vi skrev det. Nej, men det är ganska lätt att vara efterklok. Men, och också det här, alltså, det har pågått nu, det är åtminstone 5 år. Mm. Och det tror jag ändå, de som ändå är positiva att den här folkomröstningen kan känna alltså, i resten av Europa. Så här, och det blir i alla fall någonting kommer hända. Det kommer få någon typ av, det finns något endgame, någon form av slut. Mm. Och det är också det som sagt, det är 1,8% av eurozonen som har upptagit hur många toppmöten då? Toppmöte efter toppmöte efter toppmöte, när det faktiskt finns liksom, jag vet inte, det är svårt att säga större frågor, men andra frågor som Europas ledare borde fokusera på också. Det här borde man rent finansiellt kunna lösa.
Ja, det borde man verkligen kunna lösa. Och det känns som att egentligen det som krävs är en politisk analys som är liksom, ja, lite större än det här med bankerna och var pengarna ska komma ifrån. Och lite statsmannaskap. Ja. Det efterlyser man ju ofta som ledarskribent.
Vad det innebär. Ja. Nej, men jag har hela tiden tänkt att det finns ju en konflikt i den tyska regeringen, pratas det om, liksom, där finansministern Wolfgang Schäuble är mycket mer hardcore och liksom tror att Grekland är, han drog slutsatsen för ett tag sedan att Grekland kommer inte stanna kvar i euron. Angela Merkel sägs i alla fall, det vet vi inte, vara mycket mer mån om att, så att säga, inte vara den tyska ledare som som släpper ut Grekland och euron och med de risker som skulle kunna få för projektet. Och då hoppas man ju att hon liksom till slut, som hon har gjort vid några andra tillfällen under eurokrisen, så att säga, sätter stopp, och just för att hennes politiska analys kommer trumfa den ekonomiska.
Så att hur mycket vi än har skällt på Merkel de senaste åren, så är det ändå henne vi hoppas på nu.
Och det kan vara för sent nu, för nu är det ju, kan man ens tala om en valutaunion när man har kapitalkontroller och uttagstak? Alltså det är som att man inte skulle kunna få flytta pengar från Sverige till, eller från Sverige, från Skåne till Jämtland. Alltså kan man då tala om att vi har en svensk krona?
Det är oerhört dramatiska tider. Jag hoppas nu att vi får under dagen, för att koppla tillbaka till det här, till då den här mingelveckan vi har i Almedalen. Nu ska Magdalena Andersson ha en pressträff nu klockan 11. Jag hoppas att hon Det kommer hon aldrig göra. Men jag hoppas ändå att hon kommer ta det lite bredare perspektivet och ställa frågan liksom, vad är vi, vad är det här projektet, vad skulle det innebära om de lämnar, och inte liksom bara diskutera utifrån någon slags analys av vad Borg gjorde 2010 och att hon vill vara samma person som han var då fast nu. Liksom.
Jag tycker det är spännande att folk som var för euron, som exempelvis Sveriges finansminister, sen blir de som är jättehardcore på den här kanten. Det tycker jag är ologiskt, medan vissa var som kanske inte var för euron. Nu ändå känner jag att man måste rädda den för att den finns där och för att det handlar om mycket större politiska, säkerhetspolitiska värden.
Ja, och man är oerhört trött på hela den här, liksom moralismen att så här, vi måste vid varje toppmöte reda ut vem som har gjort fel och varför och att det är det diskussionen ska handla om. Jag är inte så intresserad av det i det här läget. Jag är mer intresserad av att undvika en total kollaps.
Men frågan är nu alltså...
Men jag hoppas också att Stefan Löfven i sitt tal, jag skulle önska Stefan Löfven i sitt tal ikväll kastade ut hela talet och bara lät det handla om internationella frågor. Ja. Det tycker jag vore statsmannamässigt.
Statsmannamässigt.
Och då skulle han kunna göra någonting annat. Liksom. Kom inte med något förslag nu om någon liksom, skattereduktion eller liten skattehöjning, utan liksom, prata om världen.
Jo, det är inte Fredrik Reinfeldt det någon gång i Almedalen. Och
nej,
vi var jättekritiska till det. Vi var jättekritiska mot det.
Nej, men han pratade om rymden.
Ja, okej.
Okay. Okej, okay, men det är ett speciellt läge ändå. Det är kris i Grekland, du har Iranförhandlingar som ska avslutas i veckan, du har en terrorvåg. Vad har du då? David Cameron, han vill lämna EU. Ja. Det är stora saker på gång. Kan inte Stefan Löfven prata om det? Han är Sveriges statsminister.
Absolut. En annan fråga är ju så här, vad egentligen grekerna röstar om på söndag. Alltså det är ju också oklart. Alltså det här, den här dealen, vad heter man? Ja, de här villkoren som de ska rösta om går ju ut den 30:e.
Också. Imorgon.
Ja, imorgon. Mm. Och de ska rösta den 5 juli om villkor som har gått ut. Mm. Och... Ja och nej, vad är det? Så egentligen så är det väl på många sätt. Det var väl Angela Merkel som sa att det är väl en fråga om ja eller nej till euron. Och där regeringen kampanjar för...
Mot. Ja, det är oerhört märkligt. Och där ändå verkar finnas en eventuell majoritet för
euron. Och i så fall så blir det ja, då kommer regeringen behöva avgå. Egentligen i bägge de här scenarierna kan man se kaos. Alltså folk pratar, vi har pratat i 5 år om Grexit och nu pratar man ju om Grexident. Alltså att det skulle kunna hända ett utträde på rent... Ja,
som
halkar ut.
Som ändå inte kanske är en olycka utan kanske är någonting som den politiska ledningen för det här landet faktiskt vill nå, säger liksom konspirationsteorierna.
Precis.
Emot då folkets vilja, vilket är oerhört intressant. Ja. Och där de kommer nu under veckan kampanja för att liksom rösta nej och ha en väldigt nationalistisk och rätt otrevlig retorik kring
absolut,
det.
Absolut, absolut.
Men vi skulle kunna prata om det hur länge som helst.
Absolut, men nu är det dags för andra programpunkter här. Så vi är väldigt glada att någon kom på det här.
Det blev ju fler och fler under poddens gång.
Detta extrainsatta lilla podd. Så tack så mycket. Och tack Karin.
Tack Katrin. Bra gjort.
Bra gjort.